Podplay.
Vi befinner oss, vi vill be om ursäkt på förhand, men inte på ett servilt och krypande sätt. Nej. Utan på ett neutralt sätt. För att det kanske är lite mindre gynnsam akustik här. Ja. Så att samtal vid närliggande bord hörs.
Det påminner om ett avsnitt vi spelade in på Café Facil.
Mm.
För väldigt länge sedan.
Exakt.
Dit vi gick på grund av att det hade med morrhår och ärtor att göra.
Vi ville gå till den restaurangen,
ja,
som,
ja,
var aktuell.
Ja.
Och då talade vi om, bland annat så pratade du om att du är längre än din man.
Åh gud, att du minns det.
Ja, men det kom som en sån här blixt. Alltså ibland,
ja, ja,
så får jag såna där blixtminnen. Det kanske alla får. Men nej, att av någon anledning pratade vi om det och du sa att när din man först, när du förstod att han var förtjust, då hade du sagt till honom: men jag är ju längre än du.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Podden där Martina Montelius och jag äter oss igenom Stockholms lunchetablissemanger. Och mellan tuggorna avhandlar högt och lågt i kulturens underbara värld. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres. Nu checkar vi.
Ja. Men vi har inte sagt var vi är, Gunny.
Nej, det måste vi göra. Vi är på Pastis i Gamla stan. Och det är måste ju vara en av Stockholms absolut minsta krogar.
Den är inte större än ett vanligt vardagsrum. Väl?
Nej, exakt.
Inte mycket.
Den är, jag får lite så här Nils Karlsson Pyssling-känsla här inne. Alltså att man har ett utrymme och så inreder man det. Alltså så litet är det ju inte naturligtvis. Men förstår du vad jag menar? De har ändå fått in alla så här essentiella... vad heter det?
Ja, alla, det alla inredningsdetaljer som ska till en restaurang.
Det finns en bar, det finns barstolar. Det finns soffor, det finns vanliga stolar, men det finns också nivåer.
Några sitter i fönstersmygen liksom, och så har de ett fint rött draperi som ramar in dem, och röda draperier ramar också in själva ingången.
Den högsta formen av humor är den där man skojar om sig själv. För självironi, det rymmer också empati. Den som kan driva med sig själv och sina svagheter kan också ha överseende med andra svagheter och fel i den allmänt kinkiga belägenheten som det är att vara människa.
Det är lite lustigt för att Nina Solomin, hon är lite som en syster i yrket lite grann. Alltså hon dyker upp på olika ställen där jag också tycker om att vara. Då jag menar. Nu visar det sig att jag tror faktiskt att hon också bor i Hägersten. Alltså bara några stenkast ifrån mig också.
Jaha.
Ja.
Oj.
Och det, hon är journalist och författare. Hon har varit programledare på Sveriges Radio.
Mm.
Och varit kulturredaktör för tidskriften Vi.
Mm.
Men nu så är hon väl på... Hon skriver ju krönikor ibland.
Mm-hmm.
Det här är ju för tråkigt, det får vi väl antagligen. Medarbetare på Fokus. Så himla intresserad är man kanske inte.
Nej, men det, mitt intryck är att hon är väldigt bildad.
Ja.
Väldigt... skicklig programledare.
Ja, men det här är också ett exempel. Hon har naturligtvis också skrivit om Daniel Bergmans självbiografi.
Som du bara älskade.
Ja, precis.
Ni söker det lite till samma ämne.
Vi gör det.
Och det är ju superintressant. Men har du träffat henne liksom?
Ja, första gången vi träffades, som vi stötte ihop, var när vi båda var på ett väldigt artsy-fartsy live. Någonstans ute på...
Var det Östgöta slätten eller någonting? Det var så länge sedan så jag minns
inte. Det är också lite typiskt dig att liksom verkligen ge dig ut i vildmarken på det sättet.
Ja, men vi skulle ju göra reportage därifrån. För det var en stor satsning.
Var det bra? Eller vad man ska säga. Tyckte du att, fick du behållning av livet?
Ja, det fick jag.
Ja.
Det är tråkigt att jag har så vaga minnen av namn och så vidare. Men om jag säger att... Jag skulle ju kunna gå och fråga Nina Salomon.
Det skulle du ju. Alltså, du brukar ju inte vara blyg.
Nej, ska jag göra det?
Jag gör det.
Det var ju lustigt. Hon satt ju... hennes sällskap är ju alltså Jennifer Wegerup.
Nej, men herregud. Min kollega
från Expressen.
Nu tar jag en liten och bara. Henne har jag bara sett på bild.
Ja.
Men hon är ju också cool.
Ja, det gör hon ju.
Skriver ju skitbra.
Ja, min färgstark krönikör på Expressen.
Ja.
Vi har ju aldrig pratat med varandra någonsin. Men de pratar ju som att de är bästisar och bundis.
Och Nina, så håller min kom ihåg. Först när jag sa det så var det som att... Men gud, ja, vi var ju tillsammans. Ja, du har rätt. Hon har inte tänkt på det. Hon kom ihåg det. Men hon hade inte tänkt på det på många år, tror jag. Förrän vi liksom...
För jag påminner väldigt nu. Många år sedan.
Väldigt som allt det här. Hon trodde att det var på 90-talet. Men det här måste ha varit i början på 2000-talet i alla fall.
Men de där börjar flytta ihop nu.
Ja, det,
om det var före eller efter millennieskiftet. Det börjar bli så länge sedan.
Ja, det är så länge sedan.
Det var i vår ungdom.
Ja, det var på 1900-talet.
Det var på 1900-talet. Då lajvade man, förstår ni, var.
Jaha. Ja, men det var alltså på Kinnekulle. I ett stort kalkbrott. Och det var otroligt ambitiöst, för det fanns liksom, som det är på live, så finns det liksom en ramhistoria. Mm. Och sen då så får man då spela olika roller i det här. Så att när jag kom dit så blev man ju direkt så här, du ska vara det och det. Och så blev jag då,
du får på dig det och
det. Ja. Du får på dig det här, och så blev man liksom sminkad, och så blev man liksom utkastad på det där, i det där kalkbrottet. Till en början var det inte kul alls, ska jag säga. Till en början var det så här, kände man sig totalt vilsen. Vad ska jag göra liksom?
Och lite fjantig kanske.
Vilsen och fjantig.
Ja.
Men sen serverade det ju alkohol. Och droger hjälper ju till.
Ja, då blir man lite mer så här lättövertalad.
Det... Så att, till slut så satt jag vid någon lägereld och pratade med en... med någon figur som hade ett stort hästhuvud. Och ja, och
det låter mer LSD.
Djupsinniga saker. Och ja, men så här, man kände sig smått förälskad. Och månsken. Och ja, det var fantastiskt.
Men hade den ett hästhuvud som täckte hela ansiktet?
Ja, ja.
Så du satt i princip och pratade med en häst?
Ja.
Om djupsinniga saker?
Ja,
det låter ju inte som...
Och sen var det ju dans.
Oj.
Men det var ju liksom, det var ju det roligaste. Det var ju liksom så här techno, eller så här rave.
Ja, så
rave,
man kunde bara dansa man hur man ville liksom.
Ja, precis.
Det tycker ju du är jättekul.
Och Meja var med. Kommer du ihåg med artisten Meja?
Ja, Meja.
Nej, det var inte Meja. Det var inte Meja.
Var det en annan artist?
Det var en annan artist som inte var Meja.
Som kan ha varit Meja. Meja är ju väldigt kreddig, men nu var det inte hon.
Nej, det var det ju inte. Men hon spelade i alla fall drottning.
Vad spelade du, kommer du ihåg?
Nej, jag var nog någon vanlis av något slag.
Ja, du var inget djur i alla fall.
Nej, det var jag inte. Nej.
Men, var det då, men då är det väl egentligen meningen att man ska vara i sin roll? Att man ska leka, att man är det?
Jaha, kära ni. Så händer det när man får syn på Nina Salomon på en fransk krog i Gamla stan. Jag tänkte kanske att vi skulle prata om... Jag är så arg liksom för de här nya restriktionerna.
Ja, nu ska vi göra ett experiment på lördag nästa gång vi spelar Titta pappa på teatern. Och nu har Elvira och Christian, vår tekniker, suttit bredvid varandra och hållit på och mätt då. Vi har ju varit så duktiga och haft vaccinpass sen det infördes, trots att vi har 80 publikplatser. Och tyckte att vi var såna fina teaterledare då. Och då trots att vi har vaccinpass måste vi också ha avstånd. Vilket jag tycker är mycket, mycket underligt. Men okej.
Ja, men titta, det är ju bara vi sitter här.
Ja,
här
sitter, och en kompis till mig sa ju så här,
superspridar moment här.
Vi kan lätt ha. Nu är det så här, jag testade mig igår.
Kom bara, det spelar ingen roll. Ge mig lite omikron. Det spelar ingen roll. Vet du att 60-70% av alla som har är covid liksom positiva,
ja,
har inga symptom.
Nej, alltså
överhuvudtaget inga
de
symptom.
De märker inte.
Så det kan vara alla här inne kan ha det.
Mm. Jag testade mig igår med ett sånt där snabbtest hemma. Därför att vår tekniker har det.
Ja, för alla har det.
Jag har inte träffat honom.
Kungen och drottningen har det.
Och Magdalena Andersson har det ju.
Statsministern har det.
Ja. Och Hilda och jag, alltså min dotter Hilda och jag, vi tycker så synd om Per Bolund just nu. Nej, men det är Hilda som har satt mig på det här spåret. För han har ju tydligen hostat. Mm. Och det har blivit viralt.
Varje land för sig som bestämmer våra säkerhetspolitiska ingång. Sen är det ju viktigt att vi är ett parti som inte vill gå med i NATO. Vi tycker att Sverige gör bättre när vi... Sverige gör mer nytta när vi är alliansfria och att vi inte ska ändra en väl inarbetad linje som vi har haft sedan lång tid tillbaka.
Sen så har Magdalena nu, kom väl ut idag att hon är smittad. Mm. Kungen och drottningen var ju, inte Victoria också?
De har också, absolut.
Och Daniel kanske?
Ja, alla.
Men
antagligen jag många. Också och du.
Pernilla Wahlgren och Benjamin, ja, inte jag då, för jag har ju testat igår. Jaha, men jag kanske får igår. Det nu då.
Ja just det, nu kanske du får det. Jag, ja, alltså jag har inga symptom, men du kan ändå få det.
Jag har nu bokat tid för min tredje spruta.
Jag sprutade mig för tredje gången igår. Mm. Ja.
Men okej, vaccinet gör ju också att blir man ändå smittad så får man väldigt inga eller mycket milda symptom. Och då så sa en kompis till mig sen när vi pratade om det här med teatern och hur vi ska göra, att kan inte bara skita i det, spela ändå. Men då känner ju vi att vi vill vara förtroendegivande. Så nu så ska vi göra ett experiment på lördag. Mm. På lördag har vi en utsåld föreställning av Titta pappa. Då har alltså Elvira mejlat till alla i publiken och sagt så här, vi kommer att spela dubbla föreställningar. Så att istället för bara en föreställning klockan 19 så kommer vi spela klockan 15 och klockan 19. Ni som är frivilliga som tycker att det känns som en bra grej att komma 15 får göra det. Ni som inte vill, ni får fribiljetter till annan föreställning då, eller pengarna tillbaka. Då så har vi har 8 lediga platser på 15 föreställningen just nu och de kommer gå åt förmodligen. Att andra kommer boka. Och så ska vi testa det. Men grejen är,
hur många sitter på 15 föreställningen?
Alltså halv salong.
Okej.
Okay. Och så halv salong 19.
Ja.
Grejen är bara att det är väldigt jobbigt för skådespelarna.
Ja.
Och naturligtvis så betalar vi ju dem dubbelt gage för dubbelt jobb. Vi kan ju inte låta dem spela 2 föreställningar för 1 gage. Så att den ekonomiska förlusten blir ju, alltså det blir ju att vi får in intäkter för en halv salong.
Ja.
Och verkligheten då är att det innebär att vi går back. För att vi måste betala skådespelarna, vi måste betala föreställningstekniken. Vi måste betala publikvärden. Och det blir minus.
Alltså det går inte.
Det kostar mer än det ger intäkter att spela föreställning. Så att det här är enbart för att alla, så många som möjligt av dem som har bokat, ska få se föreställningen.
Istället för som andra teatrar bara skicka, tyvärr, du får inte gå på Svansjön.
Men det har ju jag fått. Jag hade ju givit min dotter i födelsedagspresent att hon skulle få se. Och det var faktiskt på grund av Expressen Kultur. För jag läste en jättepositiv recension av Malmös marionettteaters föreställning.
Ja.
Där det alltså är dockor som är som personer i en tv-serie från 80-talet.
Så jag gav henne det.
Ja, Jackie Collins. Ja, ja. Och den köpte jag biljetter till nu nästa vecka.
Jaha, ni skulle ta en trip till Malmö.
Ja, och då tänkte jag vi kanske till och med kan åka över till Köpenhamn.
Ja, vad trevligt.
Vi har ju sett Tunna blå linjen, så då tänkte jag att vi skulle säga Malmö-turista. Och Malmö är ju en fantastisk stad.
Ja, toppen.
Så vi skulle så här, tänkte jag, åka tåg, som också är väldigt trevligt. Ja. Och så skulle vi bo på hotell.
Men tågen går ju lite si och så. Också.
Dels det.
Ja.
Och sen fick jag ett mejl så här.
Tyvärr, ni kommer inte att se Dockteater.
Vi kommer avboka. Jag var också bjuden på premiären på Stockholms stadsteaters premiär på Alexandra Pascalidos Mammorna.
Ja.
Som min vän Lou Kaffe är med. Hej! Du får inte komma. Vi på Brunnsgatan försöker ändå så här, är det några som kan tänka sig komma en annan tid? Men detta är en testballong. För är det så att det blir för heavy för skådespelarna att spela?
Ja, som klassiska musikalartister.
Men så är det ju överallt. Men är det så att det är för heavy för dem? Och sen dessutom, så som sagt, så tar ju inte det bort den ekonomiska förlusten. Alltså, så att i verkligheten har vi inte råd att spela teater.
Hur ska ni få råd med det då?
Men det kan vi inte.
Nej, det kan ni
alltså,
inte.
Nej, det finns inget sätt. Den enda lösningen vore att dubbla biljettpriserna, vilket vi inte vill.
Nej.
För att vi är skattefinansierade, och då tycker inte jag att biljetterna ska vara dyra. För att hela poängen med subvention av kultur är att man ska ha råd att gå och se.
Ja, men måste ju överleva. Kanske måste ändå göra så.
Alltså förra vändan fick vi ju stöd. De här stöden, alltså vi fick del av den här miljarden.
Ja, men det kommer ju inte bli några fler pengar, säger Jeanette Gustavs dotter.
Nej, då är det så här. Då har vi två möjligheter som jag ser det nu. Det ena är dubbla biljettpriserna. Men det utesluter ju en hel del människor. Det andra är att bara blunda och hoppa. Spela med förlust. Söka extra pengar för det till nästa år. Men det som händer är ju då att vi kommer att få ett enormt underskott som kommer att leda till att vi inte har råd att producera kommande föreställningar. Och nästa gång vi har någon premiär är ju den 23 februari.
Då blir du Martina Montelius som läser högt ur dina böcker.
Ja, det enda som finns är att jag uppträder.
Ja.
Det kan jag göra inom ramen för min lön. Men vad ska jag uppträda
för hela slanten?
Men liksom, vad ska jag, stå upp?
Jag kan hålla ett TED-tår.
Dansa!
Nej, det är... Nej, jag, alltså... Nu får det vara nog, tycker jag.
Jag tycker att
alla ska obstruera. Jag tycker att det bästa sättet för...
Ska vi skita i det?
Jag uppmanar kulturlivet att...
spela på?
Ja.
Med full salong?
Jag gör det. Det kommer inte göra någon som helst jävla skillnad.
Nej, självklart inte.
Nej. Alla visar ju upp sina covidpass och legitimationer när de går in. Vad vill de?
Det har vi ju lytt, och det tycker vi är helt okej.
Ja.
Och vi har inte fått ett enda klagomål. Alltså vi har ju en stor lapp på dörren så här.
Alltså,
ha din legitimation.
Jag tycker visa lite jävla stake.
Jag tycker att publiken har anpassat sig enormt. De laddar ner det där jävla covidpasset. De tar med sig sin legitimation. De klagar inte.
Nej.
Vi klagar inte. Vi är tacksamma och glada.
Så duktiga.
Alla vi hoppar och skuttar och jublar och tycker att vi får spela. Vi får utöva våra yrken. Tack snälla regeringen. Jonas Gardell skrev ju en mycket bra, i mitt tycke, text då på Expressen Kultur. Var det i förrgår eller igår? Ja, det var den här veckan i alla fall. Där
i förrgår, tror jag.
Ja.
Det var samma dag som den här lilla delegationen av så här spridda kulturarbetare gick in och satte sig i riksdagen bara för att visa att de fanns. Lisa Nilsson, Malena Ernman, Per Andersson, Vicky von der Lanken.
Hon är en kämpe.
Ja, hon kämpar verkligen.
Och Lisa Nilsson är ju väldigt samhällsengagerad.
Ja, hon är svinbra. Men, ja, men då skrev Jonas Gardell att nu får du fan i mig vad då.
Ja, och framförallt därför att det saknar... Alltså, det är väl klart att ingen vill döda någon. Eller i nonchalant. Det är bara det att det här saknar all inre logik.
Men det finns
logik.
Inga proportioner, nej. Just det, det saknar logik.
Det är inte så att vi räddar några liv.
Nej, vi gör
ju utan
inte.
Det är ju enbart en pås. Och det är en pås som är ett allvarligt hot.
Det är regeringen faktiskt. Som visar sig handlingskraftiga på det. Det är och bara det, politik.
Och det jag vill upprepa då är ju... För att man fastnar ofta i det där. När det gäller allt som har att göra med kultur och sådär. Att det är människor som är rädda om sina jobb och sådär. Och grejen är att det är inget fel med att vara rädd om sitt jobb naturligtvis. Men det man ska komma ihåg också. Det är att tillgången till kultur. Till att gå på teater. Det är också en demokratifråga. Och det är en folkhälsofråga.
Det är det, det är det. Och vet du vad? Det är jag saknar i vårt samhälle idag. Det finns ingen som demonstrerar. Det finns några tossiga människor som är vaccinerade.
Men det är
mer som
galna antivaxare.
Ja, de demonstrerar. Men de och sen finns det de här kloka barnen som försöker demonstrera för att vi ska få ett klimat som vi kan överleva i. Men i övrigt så är det ingenting. Ja, det var fint att den här delegationen gick till riksdagen. Men jag tycker faktiskt att hela kulturlivet ska resa sig som en...
Människa. En icke-genus eller könsdefinierad mänsklig varelse.
Och bara säga nej, vi skiter i det där. Vi är så bra på att spela säkert. Så vi kommer fortsätta med det.
Och vet
kom
du,
och sätt oss, bura in oss om ni kan. Vi kommer hungerstrejka.
Vi är beredda på en att mata oss.
Eller hur?
Eller hur? Nej, men, och det som är faktiskt väldigt rörande.
Som suffragetterna.
Ja.
Så det kommer som, de bara, de kommer sondmata
Lisa. Så, de kommer sondmata Lisa Nilsson, Lena Endre, Hamadi Kemiri, Shima Nevarani. Ja, ja, alla kommer bara ha slangar.
Det har landat lite snett skulle man kunna säga. Jag tror att det finns andra åtgärder man kan göra, som till exempel att stärka vården. Istället för att hela tiden låta kulturbranschen och andra branscher också, men vi har drabbats väldigt hårt och vi får så att säga kompensera för smittspridningen väldigt hårt.
Har jag berättat om min halvbrors bok?
Nej.
Jag har ju en massa halvsyskon på min pappas sida. Mm. För att han spred sin säd väldigt mycket under 60- och 70-talet.
Ja.
Allt det här har nu blivit en offentlig information. Därför att en av mina halvbröder, min äldsta halvbror, som min pappa fick när han var i 20-årsåldern och var gift, han är också författare. Alltså båda mina äldsta halvbröder är författare. Magnus Montelius är deckarförfattare.
Mm.
Och har haft ganska mycket framgång. Hans storebror Martin Jonols. Martin Jonols. Han hette förut Martin Montelius. Han har bytt efternamn för att inte bli associerad med mig, vad jag förstår. Därför att han blev jävligt förbannad. År 2000, när jag debuterade som dramatiker på Teater Plaza. För att han har en bakgrund inom teater. Han var med på Pistolteatern. Mm. Gamla Pistolteatern. Mm. Han var med i samma teatergrupp som den då totalt okända Lena Endre. I sin ungdom. Och sen höll på mycket. Och sen blev han barnboksförfattare och började resa runt i skolor och sådär. Och blev väldigt populär. Sen började han jobba som resurslärare på någon skola. Mm. Men när jag gjorde denna pjäsdebut så ringde hans dåvarande fru till den föreställningens producent. När affischerna hade börjat komma upp på stan. Och sa: hej, jag är Martin Montelius fru. Och jag undrar om du skulle kunna fråga Martina om hon kan tänka sig att byta efternamn. För att det har börjat komma upp affischer på stan där det står Martina Montelius, och en del blir förvirrade för att namnen är så lika, och Martin tycker att det här är väldigt jobbigt.
Ryktet säger ju att Maria Schottenius på den tiden som hon var Expressens kulturchef ringde upp Lotta Olsson på DN som recenserar böcker för barn och unga och kriminalromaner och undrade om inte hon skulle kunna byta sitt efternamn eftersom det redan fanns en Lotta Olsson
som skrev sonetter.
Ja.
Vilket ledde till att den sonett Lotta Olsson som jag kände på den tiden ett tag började kalla sig för Lotta Sofie Olsson. Sen gifte hon sig med den numera avlidna Thomas Anderberg. Mm. Och började heta Lotta Olsson Anderberg.
Just det.
Sen skilde de sig. Mm. För på den tiden skrev ju Lotta, den sonett Lotta Olsson skrev ju dagsverser.
I Expressen.
Ja. Så DNs Lotta Olsson tyckte det var jobbigt, eller hur nu var?
Ja, DNs Lotta Olsson höll fast vid sitt efternamn, vilket jag tycker är det enda rimliga att göra.
Jag tycker... Men man heter liksom...
Oförskämt.
Ja, det är klart det. Nej, men man heter ju liksom det man heter. Ja. Så är det ju.
Ja.
Och vi vet alla att det finns en gammal schlagersångerska som heter Lena Andersson.
Ja.
Men folk lyckas hålla isär.
Ja,
som
för övrigt
är Trump-supporter.
Är det sant?
Ja. Ja.
Är det konstigt att man längtar bort någon gång, ja. Lena Andersson?
Säger det konstigt att man längtar bort någon gång?
Jag kan inte hela historien, men hon är i alla fall öppen Trump-support.
Okej.
Nej, men och då när jag fick den här förfrågan via
ombud, skulle kunna byta.
Då tänkte jag
kunna heta Martina Hellgren då, som din man.
Ja, det skulle i och för sig kunna, men jag tycker ju, utan att vilja förolämpa någon, att Montelius ändå är ett lite roligare namn.
Mm.
Nej. Men då när det här skedde så skrev jag faktiskt ett brev till Martin som jag bara har träffat ett fåtal gånger, där jag skrev att det här nu, alltså, vi kan ju inte trycka nya affischer. Och sen så skrev jag: kan vi inte, alltså, vi är ju inte de första som har hetat samma sak. Nej. Och haft lite liknande yrken. Alltså vi kanske kan ta det här lite med en klackspark. Alltså det...
Titta bara på alla Bernadotterna.
Ja, eller systrarna Bronte, eller
ja.
You name it. Ja. Jag tänkte så här, kan inte det här
systrarna
vara...
Systrarna Kallur.
Nej, men kan det här vara en mindre grej än du gör det till? Ungefär så.
Ja.
Och du fick ett svar. Som var att... Jag blev bara påmind om att... Därför att det var ju jag, så att säga. Jag som foster. Mm. Som orsakade hans föräldrars skilsmässa.
Åh, herregud. Oj, oj, oj.
Och det här kan jag ju säga nu därför att det står, alltihopa står i hans bok. Ja. Så att det här är inte att outa någonting, utan Nej. Han har själv redogjort för det.
Så att... Vad är det man brukar säga till barn när det handlar om skilsmässor? Vad är det man säger?
Det har ingenting med dig att göra. Och dessutom, alltså, Martin Jonals och Magnus, då den här deckarförfattaren, De är ganska nära varandra i ålder. De var i tonåren när det här hände, att jag började finnas och det blev skilsmässa. Men då fanns det också ett barn till som min pappa väl på något sätt passade på att avslöja av bara farten. Som han hade med en annan kvinna han hade varit otrogen med. Som alltså var en pojke som hade hållits hemlig i 4 år. Mm. Han hade haft ett utomäktenskapligt barn i 4 år som hans fru inte kände till. Sen så kom det fram att han hade gjort min mamma gravid då. Och det ledde till skilsmässan. Men sen, något år efter att jag föddes, så fick han ytterligare en dotter med en rytmiklärare som jobbade på samma skola där min mormor var anställd som speciallärare. Så att min mormor visste på något sätt om, före min mamma, att det skulle komma ytterligare ett barn. Jag kan inte alla turer, men så var det i alla fall. Men jag har på något sätt blivit hatobjektet. Jag tror inte foster förstår någonting om föräldrarnas relationsstatus. Men okej.
Ja.
Jag är en sten i skon fortfarande. Och dessa män nu då, de här Martin Montelius, Martin Jonas och Magnus Montelius, de är ju nu alltså i 60-årsåldern. Nej, ingen av dem vill prata om mig eller svara på journalisters frågor om mig, utan då stänger de sig som musslor. Men det roliga med det är då att den här boken kom i höstas när vi höll på att repetera Titta pappa på Brunnsgatan.
Ja.
Då väldigt nära, som du vet, som vi alla vet, så ligger ju den här Adlibris outlet bokhandeln.
Just det.
Så på hemvägen
Brunnsgatan 15.
En annan touchy sub. Men då i alla fall, så på hemvägen så hade jag bråttom och jag gick in dit på väg hem från teatern. För jag letade efter en helt annan bok. Och fick syn på den här boken då. Som heter Stalin på Östermalm. Ja, Martin Jont. För det är så att i släkten Montelius har det funnits sovjetkommunister. Vår farfar var det. Vår far då, den ravajacken, han var också en av de här som var, det var jättemånga sådana som fanns i Säpos arkiv därför att de hade varit med i Klarté och FNL. Och så, det var inte så svårt att hamna där.
Nej.
Men om vår pappa står det, herr Montelius är totalt oduglig och skulle aldrig kunna vara en spiontyp. Så det skriver han om. Men så skriver han också om sin egen historia, uppväxt så. Men det han skriver är då, alltså enligt den här boken, så ska det finnas ännu fler halvsyskon.
Jaha.
Ja, och jag vet inte vad han grundar det på. Eller han påstår att han blivit kontaktad av dem. Men grejen är att jag kan ju inte veta, för jag känner ju inte den här personen då.
Nej, som jag är halvbarligen inte har med dig att göra.
Nej, han är
annars så ser jag ju framför mig någon slags SVT-format här.
Jag ser ju framför mig en hel serie.
Ja.
Där vi söker våra rötter.
Syskon efter syskon.
Nej, men jag tycker det är jättespännande. Ja. Och det står också om hur liksom han får veta att min pappa då har, att han kommer hem och berättar att han har inlett ett förhållande med, för han var då universitetslektor i praktisk filosofi på Stockholms universitet.
Aha, min pappa. Den här, han min pappa som spred sin säd.
Ja. Det var han. Och han
var filosof i praktiken så att säga.
Han var väldigt filosofisk i alla möjliga sammanhang. Och han hade då inlett ett förhållande med en av sina studenter.
Ja.
Och det var då min mamma.
Ja, jag förstår.
Och då så kallas hon i boken bara för studentskan. Alltså hon nämns aldrig med efternamn.
Nej.
Det är bara den här studentskan som heter Kristina. Som då är gravid. Bla bla. Och sen så beskriver han då det här som är lite roligt om vår pappa. Mm. Som är att sen, därför att han anser ju, han lever ju fortfarande. Men ingen av alla de här barnen har någon kontakt med honom. Men han ansåg i alla fall på den tiden jag hade kontakt med honom att han bokstavligen, inte bildningen, är den största filosof som någonsin har levt. Och att när hans filosofiska verk som han då arbetade på redan innan jag föddes och vad jag förstår fortfarande arbetar på kommer att leda till att han kommer att stå staty i Berzelii park. Varför just Berzelii park? I don't know. Men det är väl hans favoritpark.
Ja.
Och där kommer han att stå staty. Jag ser fram emot alla pengar jag eventuellt kommer att tjäna på det här.
Ja.
Nej, men det roliga med det är att hela det här med mina halvbröder och min pappa säger, folk är så vana vid att allt det där är weird.
Mm.
Så att när jag då kommer tillbaka till teatern nästa dag och har sträckläst den här boken halva natten och säger till alla på teatern så här, att men jag kanske har ännu fler halvsyskon.
Mm.
Då säger liksom vår tekniker Christian säger, ja, ska du göra DNA-test?
Ja.
Och de andra säger, men gud, oj då. Och så ska vi börja repetera igen. Niklas säger, men kan du inte kontakta din halvbror? Och då säger han, men jag förstår den tanken, men jag tror att det kostar mer än det smakar.
Mm.
För att de är så uppenbara, de där bröderna, liksom, just de halvbröderna, att de inte är intresserade. Och då vill inte jag hålla på och kontakta dem. Och DNA-test, det bygger väl i så fall
på... Ja, men då måste ju alla bidra.
Ja, exakt.
Ja.
Men alla runt omkring mig...
Det måste finnas
mig...
en välvilja kring det här projektet. För ja, att det överhuvudtaget ska,
jag tror att det är
ett
jättesvårt projekt.
Ja.
Men det är intressant att alla...
Man skulle kunna göra det som ett konstprojekt, liksom. Alltså utan... Du behöver inte göra det som ett personligt, liksom...
Projekt.
Känslomässigt projekt, utan göra det som ett konstprojekt.
Och se hur...
Var är alla mina knasiga syskon?
Ja, alltså konstigt att hela min omgivning reagerar som att det här var väl inget särskilt.
Nej.
Men jag tror ändå att om det gällde dem själva, och som du fick reda
på... Jo, men jag
på,
skulle nog vilja...
Skulle du inte undra åtminstone hur de såg ut?
Ja, kusiner och sånt där bryr man sig inte om, men just halvsyskon...
Men lite så här, hur de såg ut.
Ja, ja.
Har vi några sådana verkliga gemensamma särdrag?
Det verkar också vara en sån stor skara. Så att det inte behöver innebära att du... Alltså, det behöver ju inte innebära åtaganden.
Inte ett enda åtagande.
Hittar du liksom en halvsyster
det kan räcka.
Arvidsjaur, då måste du kanske liksom ändå göra någonting med den relationen. Men om det visar sig att det här är kanske 10 personer,
det kanske är ett helt
spridda över hela Europa.
Det kanske är ett helt gäng.
Då blir, ja, just det, just det. Då blir det på ett sätt och vis enklare att distansera sig.
Jo, för att det känns ju som att när man är vuxen, då... Alltså jag har ju på något sätt ett helt liv.
Mm.
Alltså jag behöver ju inte knyta relationer till en massa nya släktingar.
Nej.
Men jag har svårt att inte vara lite... nyfiken om inte annat så här. Och när jag googlar upp bilder, för att jag har berättat allt det här för Hilda, och då vill ju hon ju genast googla upp bilder på de här personerna, och då tycker hon ju att Martin Jonas och jag är sjukt lika. Vilket ju inte spelar någon roll, man kan vara lik, men alltså,
ja, det kan ju vara,
det är inte så emotionellt och sentimentalt.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Utan det är mer, är det ens sant? Är det en fabrikation? Är det...
Men hur skulle man kunna
ta reda på om man har halvsyskon?
Ja. Du måste ju hitta någon av de här halvsyskonen som du ändå tycker att, ja, men den här personen verkar ändå vettig. Det här är någon jag kan ha kontakt med.
Och så visar det sig att den också heter Martina.
Ja.
Men den... Jag vet ju att det finns en annan person i Sverige som heter Martina Montel.
Det gör det.
Ja. Men då har jag bara tänkt att ja.
Alltså om du skulle kontakta dina halvsyskon, du skulle ju garantera att du skulle få titta i alla soffor. Med alla dina halvsyskon.
De skulle få en chans att få vara med i Malou efter 10.
Ja, just det. Ja, om det, ja.
Att ha barn och att inte ha barn är helt olika sorters liv. Men inte om man bara skaffar dem liksom och sen inte...
Nej, just det. Och springer därifrån.
Ja, och så har man inte hand om dem alls. Jag vet inte hur det var för de andra, eller snarare Martin och Magnus växte ju upp tills de var tonåringar med min pappa, men alla andra, vi fick till exempel inte ens något underhåll, utan jag fick ju sånt där bidragsförskott som man får när den frånvarande föräldern inte betalar några pengar.
Ja.
Och så var det säkert för de andra.
Ja.
Så att man alltså gör folk gravida bara. Och det är allt. Man ejakulerar och sen så föds olika människor som man inte...
Nej.
Så man befattar sig med lite pö eller så inte alls. Och då var det kul med föreställningen Titta pappa, en levande cirkus, som jag nu bara för det jag tänker mig som... And now introducing...
Det kommer bara fram en efter en liksom.
Ja,
det är som vi, det är som så här har du ditt liv med.
Ja, som är Lill-Babs alla män. Fast nu är det istället att precis som i då musikalen Cabaret, så då dansar vi sån där kan dans.
Nej, nu är det istället så här, det är jättetragiskt. Det kommer in en efter en och grå.
Ja. Men gud vad roligt. Till någon musik ändå. Sorglig.
Man kan hjälpa till med sorglig musik av Benny Andersson.
Ska vi fråga Benny? Kan du tänka att pro bono eller för ett blygsamt arvode skriva den sorgliga musiken? Och det här måste jag ju förbereda. Det kan få ta ett år, men helst inte jättemycket längre, i och med att han är ganska gammal. Så förbereder jag. Och jag kan tänka mig på grund av genetiken att många av de här har humor. Alltså att de är
just det.
Roliga, det utgår jag nästan ifrån. För det är ju han också liksom. Men, och då repeterar vi, den scenen har vi ju redan, Brunnsgatan. Då repeterar vi till Bennys musik hur vi kommer in. Men det är ett jätteledset uttryck. Men vad ska vi ha för kläder? Alltså vi kan ju ha några... lumpor typ, eller...
Nej, jag tycker det ska vara sparkdräkt.
Gud, vad fruktansvärt perverst. Ja, vi har sparkdräkter. Pojkarna har blåa sparkdräkter. Vi flickor har rosa. Nej, de icke-binära har lila. Och sådär. Och så kommer vi in. Och så sjunger vi. Alltså Benny har ju då tonsatt att vi sjunger... Pappa, vår lilla pappa, varför ville du inte ha oss? Var vi inte tillräckligt gulliga?
Nej, men eller också kommer det bara in så här, som era fullvuxna jag, alltså väldigt så här, inte alls utklädda, bara exakt som ni
står. Men säger vi då exakt att hela vi ska stänga er liksom, i bur och äta upp
så här, påträngande, hela er påträngande personlighet med,
och då är vi skolade i en sån här men i den generation, de generationer vi hör till,
just det,
som
just
är det. Att det har gjort otaliga liksom radiodokumentärer och tv-program, allt vad det nu är. Senast såg jag Jacques Werups och Richard Hoberts döttrar hade gjort en film om sin självdestruktivitet. Men vi har gjort en teaterföreställning och vi är många. Vi är tusenden. Nej, men vi är otroligt många, och också på den där lilla scenen. Alltså säg att jag kan skrapa ihop så här 20 pers. Det är inte omöjligt. Hur lång tid tar ett samlag? Alltså, det är klart att jag kan skrapa ihop ganska många. Alltså Martin Magnus kommer nog inte vilja vara med liksom, men han den här...
Men han kanske kan vara med på länk.
Han är med på länk.
Skype.
För han och Magnus då, Magnus Montelius dräckerförfattaren, de är bara med på länk för de vill inte vara i samma rum som jag.
Nej, exakt.
Men det går att ordna med Skype. Vi kan lösa det. Vi har ju en projektor. Ja. Och sen han den här gömda pojken.
Mm.
Han är jättetrevlig, han är molekylärbiolog.
Mm-hmm.
Han kommer lätt vilja vara med.
Ja, honom har du...
Honom kände jag periodvis när jag var liten.
Där har du ju.
Gullig
där
person.
Har du ju.
Han kan
där
kanske
kan du börja arbeta.
Där börjar jag nysta.
Där börjar du nysta.
Han är också väldigt smart. Skulle säkert passa i min mensa. Liksom, så han kan säkert hjälpa mig att hitta.
Ja.
Molekylärbiolog dessutom.
Ja.
Men, och så den här lilla systern då. Hon är psykolog i Göteborg. Psykolog! Det är skitbra. Hon kanske kan ta någon central roll också. Där hon på något sätt utvärderar alla i förväg. Och berättar så här, hur har just du reagerat på det här?
Ni kan ha det i form av en stor gruppterapi.
Ja.
Och vår pappa ledd då, av er psykolog.
Psykologsyster.
Ja.
Och sen så får vi lite information om genetik och sånt av vår molekylärbiolog.
Nej, men det här kommer bli så bra.
Och sen så har vi ju både en deckarförfattare och så har vi en självömkande författare och så har vi mig som dramatiker.
Ja.
Gud vet vilka yrken de andra har.
Nej, just det.
Alltså någon kanske är gestaltterapeut. Ja. Någon kanske är liksom...
Någon kanske
är
dansare.
Och då
kan hoppas jag steppa lite.
I en rytm som passar. Någon kanske är musiker, cellist typ eller något så här.
Och varsågod.
Kan vara med. Alla får bidra med sin talang. Alltså precis som det är i förskolan. Att man uppmuntras. Någon kanske är bildkonstnär och kan så här, måla i realtid.
Ja, vem vet?
På glas kanske. Måla så här på glas.
Ja, just det.
Någon kanske har gått
kom ihåg barndomens. Det fanns ju barnprogram i vår barndom där det målades.
Det kommer jag ihåg mycket.
På
mycket,
någon slags
på glas.
Ja, på glas. Ja.
Det var nämligen min högsta önskan att få göra.
Att få göra det.
För att det såg så jävla roligt ut. Och ofta så var också vignetter till, barnprogrammet tv. Var att man såg så här, hur bokstäverna
skrevs. Analog liksom. Ett analogt målande.
Jag tyckte det var så underbart.
Ja.
Min lille bobe. En liten bobe ska gå på restaurang.
Ja.
Nej,
inte idag.
Men det tyckte jag också var så underbart. När man såg hur bokstäverna skrevs.
Ja, ja.
Så det kan ju hända så här.
Ja.
Vi har en ridå som är vit. Som är neddragen. Som är lite som en filmduk. För först då, när min pappa kommer in i salongen.
Ska han vara med?
Han ska titta på allt.
Han ska titta, ja.
Sen kommer det väl fler. Förhoppningsvis. Men han är inbjuden. Och sen så ser man hur det skrivs. Precis som på tv-skärmen i vår barndom. Så skrivs det i realtid på ridån så här. Titta pappa, en levande cirkus. Sen går den ridån upp. Och där står vi.
Ja.
Med jätteledsna och besvikna ansiktsuttryck. En massa medelålders. Och det är också lite äckligt. För att vi kommer alla vara så här medelålders människor.
Men det kommer ni ska komma en och en.
Vi ska komma en och en.
För jag ber om största.
Ska jag ta dit
Henry Brunett?
Ska jag komma känner ju Henry.
Han får komma och hjälpa till.
Du säger så här, Henry, jag vet att du kanske inte vill säga det här största miljötyskna, men kan du göra ett undantag?
Ja. För då, och så vill man ha den här lilla pallen.
Ja, självklart.
Eller hur?
Ja! Och där...
den här lilla, som elefanterna går.
Ja, och den ska vi i tur och ordning ställa oss på. Först säger Henry, får jag be om största möjliga tyst.
Och så bara...
Ja, då har vi en riktig som gör det.
Mm.
Kanske ett av syskonen, annars så hyr vi in någon. Ja. Och sen... så kommer vi in en och en. Först kommer liksom Ann-Britt Montelius. Eller några vill bytt namn. Så
här.
Jag föddes 1983. Min mor, som var lite svår på flaskan, hon ville inte prata om min biologiska far. Och sen kommer en annan liksom... jag var bråkig redan på dagis. Jag kastade saker på de andra båten. Och jag förstod aldrig varför.
Nej.
Och sen började mamma anmälde mig till kung fu. Och sen,
för alla berätta, alltså, Mattias Andersson kunde inte göra det bättre.
Det är ju hans föreställning. Det är ju han som ska sätta ihop det här.
Ja, det är
för att han är den enda i Sverige som egentligen kan göra det.
Ja, det kanske är bra att du har en annan regissör än du.
Ja, men det är väldigt bra för det är ju så nära mig. Liksom.
Ja.
Och Mattias, det är ju han som äger den här genren i Sverige.
Just det.
Och därför vi kanske kan göra det i samarbete med Dramaten. Ja. Och det är viktigt för mig att vi spelar på Brunnsgatan, för att det är en hjärtefråga.
Ja.
Och då det kommer ju de direkt Martin och Magnus och
jag hör ju att de skriker och protesterar.
Bara, men vad fan, det är ju den där jävla studentskans gamla teater.
Ja, nej. Nej, tyvärr. Ja, det blir inte på stora scenen, utan nej, det blir bestämmer. På
Ja, vi bestämmer allting. Ja. Däremot kanske vi kan få låna några skådespelare från Dramaten.
Ja, det kan hända. De kan
stötta.
Ja, precis. Och kan gå in också där det hjälpa finns ju några, några syskon kanske inte vill komma heller och nej, få spela de rollerna.
Då kan man ha liksom Per Svensson och Charlotte Brunna.
Ja, det får man ha. Ja. Som får vara de som inte vågar komma.
Ja.
Så. Nej, men det här kommer bli toppen bra.
Alltså. Men då, vi har satsat på...
Nu har vi inga restriktioner när det gäller publik och sådär.
Nej, därför att hela poängen med allt det här är ju gränslöshet.
Ja.
Det är det alltid man bygger på.
Ja, det.
Och det gör att även om det är så här restriktioner, att man i princip vid det laget 2023, för att det krävs lite förberedelse.
Det är någon jävla ny regering som vill visa
då
musklerna.
Är det att det får bara bo en person i varje stad.
Ja.
Och
ja,
den,
jag vet inte bara om det.
Den personen, nej, då är restriktionen så här, ingen får träffa någon igen. Och det roligaste blir då förlossningen, för att mamman och barnet som ska födas får inte ha överhuvudtaget med varandra att göra.
Nej.
Utan då, det får vi bli via Zoom.
Ja.
Så att fostret är liksom med på länk. Det kommer bli väldigt speciellt.
Det kommer det bli.
Men det kommer att skapas livmödrar där som är utanför kroppen från början.
Mm, mm,
men så får mamman givetvis se på Zoom
när
hennes bebis kommer ut därifrån. Men de kommer aldrig att träffa varandra, för de kan smitta varandra med en helt symptomfri sjukdom. De kan smitta varandra med någonting som man inte märker att man har. Och det får bara inte ske.
Nej, det får inte ske.
Tack för att vi fick dela med oss.
Tack så mycket. Ska vi bara säga någonting kort om maten innan vi rundar av?
Min mat var jättegod. Min mat var jättegod.
Mm.
Väldigt bra urval av grönsaker.
Det var det.
Utmärkt potatis.
Och bra, hur var konsistensen på torsken?
Ja, det är ju det essentiella när det gäller torsk. För det får inte kännas som att man äter någon sorts aladåb.
Nej.
Men det får inte heller vara under tillagat.
Nej.
Men i det här fallet skulle jag säga att konsistensen var perfekt.
Nej.
Så att det var en stor upplevelse.
Ja.
Och ni kommer kanske att få uppleva, vilket jag vet att ni alla sitter som på nålar och längtar efter, att jag kanske kommer att börja äta lite mer. Vi återkommer igen.
Ja. Min löksoppa var oerhört mättsam och god. Orkade inte ens äta upp den. Och ändå var den mellanrätt.
Ja, på pappret var det.
Ja.
Men jag vet ju att...
Men i verkligheten...
Ja, men om man lagar till soppa på rätt sätt så är det nu väldigt mättande.
Ja, jag är proppmätt alltså. Helt enkelt proppmätt.
Fy fan vad bra.
Ja, kämpa bra. Men jag hade egentligen tänkt att säga några ord om Lars Lerins nya serie Vägen ut.
Som verkar vara hans bästa, nästan.
Det kanske är hans bästa, men det kanske också är det att jag är så oerhört påverkad av att han är i Nordingrå.
Ja, för du beskrev ju det på dina stories eller vad det var, att när han och Junior står och kollar, tittar på en
mot,
ö, så är det din ö.
Ja, typ. De tittar åt det hållet. Och när de här två av de medverkare står nere vid vattnet och tittar, åh vilket klart och fint vatten, då är det liksom våran
som du brukar bada i.
Så att jag tittar ju på det här programmet på ett väldigt konstigt sätt.
Du tittar liksom i ditt eget familjealbum typ, eller du tittar så här.
Ja, ja. Men det är samtidigt ett väldigt gulligt program, format. Ja. Det är det ju. När han... Ja, det är ett antal liksom för detta beroende av alkohol och droger som ska upp och måla.
Men det jag tror faktiskt är den stora behållningen i det här programmet.
Ja.
Det är just att det här med missbruk är... Det är väldigt skildrat, men det är skildrat ur för få perspektiv.
Mm. Mm.
Det vill säga stigmat är fortfarande otroligt starkt. Mm. Vi har Tom Alans filmer om Pia, den hemlösa heroinisten. Vi har våldstrilogin. Vi har liksom alla de här skildringarna av så att säga samhällets utslagna och så. Men missbruk är ju någonting otroligt mycket större. Mm. Massor med extremt etablerade människor har tunga missbruk eller har kommit ur dem. Och just Lars Lerin, han har ju på något sätt blivit en sån rikssymbol för det accepterande, det vänliga, kärlek. Han har ju liksom blivit en sorts snällare Jonas Gardell nästan, men med också den dimensionen att han också är en av Sveriges främsta konstnärer. Och en sån person blottar hur destruktiv han har varit på grund av alkohol och droger, tror jag faktiskt kan bidra till att fördjupa bilden av det här.
Ja.
För jag tror fortfarande att bilden av en missbrukande människa som 100% hjälplös är så otroligt förhärskande i samhället. När verkligheten är, skulle jag tro, utan att ha någon statistik framför näsan just nu, att de flesta missbrukare är ganska högfungerande. Alltså har arbete, bostad, familj. Även tunga missbrukare. Och att det är en stor del av problemet. Att man kan faktiskt dölja sånt här väldigt länge. Och jag tror att är det någon som kan börja tvätta bort det där stigmat, så är det Lars Lerin. För han har ju verkligen, verkligen varit en riktig alkis och knarkare. Och nu är han...
Det är ju något, sätt, något i hans sätt också att bemöta dem som är så jävla jämlikt och liksom ödmjukt och respektfullt.
Och att det faktiskt inte är så... så himla konstigt.
Det är inte så konstigt. Nej.
Det är inte så konstigt.
Nej.
Just missbruk är ju mindre svårt att förstå på ett sätt än många andra problem. Därför, att, därför att det har en kemisk dimension.
Just det.
Men också därför
att... Men det är väl det som, det är det som är så starkt i den här serien. Att man undrar inte längre. Ja, det är klart att han har tagit droger. Det är så man känner. Ja, men det är väl självklart.
Hur skulle han annars ha liksom...
Hur skulle han ha överlevt? Liksom?
Och sen också just det här, varför kan inte folk bara sluta?
Nej,
det är inte det. Heller så himla svårt att förstå om man gör ett försök.
Varför kan inte bara ta sig i kragen?
Liksom. Ja, nej. Men om man gör ett försök att förstå det så kan man förstå det ganska snabbt. Ungefär på samma sätt som man egentligen inte behöver vara, tycka att det är så fruktansvärt underligt att folk inte omedelbart lämnar en destruktiv kärleksrelation.
Nej, just det.
Eller annat som folk inte slutar med. Så himla svårt är det inte att förstå.
Nej.
Det är bara det att man stannar vid att inte förstå det.
Nej, just det.
Men försöker man så förstår man det.
Men som sagt, jag tittar på den här serien med väldigt konstiga glasögon. Jag sitter bara och spanar över vilken sjö eller vilket berg de just nu
står. Och hur snabbt det går att känna igen.
Ja.
Nordingerå är också ett sånt otroligt vackert namn.
Ja, det är det.
Jag har tänkt på massa gånger.
Ja.
Många sådana vackra platser heter fula namn, men Nordingerå är till och med ett vackert namn.
Nej, men tack Lars igen. Vi hörs väl så småningom.
Ja,
det gör vi.
Det gör vi. Lars är en del av vår familj.
Ja, vårt DNA.
Vårt DNA.
Men tack så mycket. Tack Martina för den här gången.
Ja, det var ett mycket givande samtal.
Det var det verkligen.
Nöffel i nöff.
Nu har det blivit så jävla bra ljud här, så nu borde vi egentligen, det är nu vi
det är
borde
nu
börja.
Det är nu vi borde ja. Men vi valde en sån konventionell liksom tid.
Jag är lite färdig.
Ja.
Eller hur?
Ja, en annan börjar bli lite, oj. Jävlar.
Ja, men tack ska du ha. Nu stänger vi av då.
Miam, miam.
Jag har ju varit i Höga kusten för jättelänge sedan när jag var ung och pappa var med och vi åkte dit. Sen har jag ju sett så mycket måleri från Höga kusten så att jag är intresserad av det landskapet.
Ja, jag känns den här som är precis som en drömplats. Som är vackert. Jag tittar det här på den ö mitt i vattnet. Och det här är så fint och mycket bär och ja, det
Och det är liksom som ett miniatyrlandskap. Och så att det är små sjöar och små fjordar och höga berg och skog. Och...
Så det är bild på dig. Så kom där.
Ska jag vara med på bilden?
Koko!
Nej!
Du vet, det är första gången som jag åker runt i Sverige.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.